Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Ridklubben. Jag heter Gry Forssell.
Och jag heter Rebecka Lagin.
Och jag vill säga till dig som lyssnar på den här podden, om du är nytillkommen Ridklubben-kompis, du kan med fördel gå och lyssna på gamla avsnitt som vi har gjort. Vi gjorde ju 10 avsnitt här under våren. Vi har pratat med Sylve Söderstrand, Christian från Krusenstjärna, Lisen Bratt, Malin Bajard. Alltså jättemånga fantastiska hästmänniskor.
Ja. Och har du glömt bort när vi pratade med Sylve, så kan du verkligen lyssna på det igen.
Du, Rebecka, hur går det för dig med ditt hästliv just nu?
Jo, men det går bra skulle jag säga. Eller man får ju, jag har ju precis fått barn, eller hon blir 5 månader. Så man får ju sänka sina ambitionsnivåer lite när man får barn. Så att jag försöker rida så mycket jag bara kan. Och Neo, din häst som jag rider och tävlar på, han känns jättefin och han har hoppat, wow, jättefint de senaste träningarna. Så nu håller jag på att planera att faktiskt komma ut och åka iväg på en riktig tävling. Men det är också, han blir lite prillig, han gillar ju att tävla och blir ju lite liksom, man känner det kryper lite i kroppen för att han blir glad. Så jag ska försöka hitta någon bra inomhustävling där det är lite, ja, men lite lugnare, tänker jag, så att första tävlingen inte blir så pampig.
Du behöver inte börja med Skandinavien.
Nej, jag tänker att jag väntar lite med Skandinavien.
Ja, jag ponymamma mig fram här så gott det går. Fortfarande lite handikappad i och med att jag gick och bröt nyckelbenet här. Nu är det ett tag sedan, men sakta men säkert på väg tillbaka.
Ja.
Måste man säga.
Ja, ja. Det är ju segt liksom. Men ja. Som sagt, man får ju försöka bli bättre på annat under tiden.
Man måste ta hand om sin kropp, men man måste också ta hand om hästarnas kroppar. Och idag så ska vi träffa Camilla som är ekviterapeut.
Exakt.
Vad gör de?
Ja, du, det var en himla bra fråga. Camilla har vi haft i stallet ett tag. Så när hon kommer till mitt stall, då tittar hon på hästarna när de rör sig i alla fall. Hon känner på dem, hon kan stoppa nålar och laser. Och jag tar hand om dem. För jag åker inte till henne om jag känner att jag har en halv häst. Men hon kollar igenom dem ibland och då kan hon säga, men han har sträckt sig lite där i höger bak. Han kanske rullar fast i boxen. Eller. Men hon kan har man fått lite sån hjälp av henne?
Hon har gått en 2-årig utbildning. Vi ska prata med henne om vad hon har för utbildning. Ja. Så att det är inte bara att hon ger hästmassage. Utan hon, som du säger, har både laser och akupunktur och allt sånt där också.
Precis, så jobbar hon ju på Mälarkliniken 1 eller 2 dagar i veckan. Och där är hon ju mycket tillsammans med veterinärerna. Typ som Axel som vi hade och kollade ner och sena.
Och det är fantastiskt att det finns sådana som hon. Men det finns ju mycket man kan göra själv också. Jag tänker på det, vi har ju fått Höx som sponsor till podden. Hej Höx! Vi är jätteglada över att ni är med här.
Verkligen.
Om du som lyssnar nu är nyfiken på vad de har för... Det finns ju alltså 35 butiker runt om i hela landet. Men om det inte finns någon butik nära där man bor så kan man gå in på hemsidan höx.se och handla där. Och just i och med att vi ska prata nu med Camilla som jobbar med det hon gör, så gick jag in och kollade på vad det finns för grejer som man kan köpa. Det finns ju så här massagevantar som man kan ha, som är som en handske med lite piggar i, alltså gummipluppar om man ska säga, som man kan massera hästen med. Jag är nyfiken på vad Camilla tycker om sådana grejer och liksom i vilken utsträckning man själv kan hjälpa hästen i, när det gäller kroppen. Alltså massera, stretcha, allt det här.
Kan man hålla på utan att det är skadligt?
Det finns den här, Arnica heter det va? Det linimentet som man kan använda. Det finns också på Höx man kan köpa. Är det någonting att rekommendera? Mm. Det ska jag vilja ha. För jag tror att man kan hjälpa hästen mycket själv också.
Ja, men det tror jag också.
Förebyggande.
Ja. Sen tror jag att folk kanske är försiktiga för att man inte vet. Och då gör man inget istället. Så fråga henne lite. Eller kolla vad man kan göra själv. Utan egentligen kanske att hästen har träffat en ekoterapeut. Utan det här kan man göra på stort sett alla hästar.
Så ska vi också lägga upp klipp. Vi ska be henne visa lite stretchövningar som vi kan lägga upp på ett Instagram-konto.
Ja, Ridklubben-podden. Följ dig på Instagram om ni inte gör det redan.
Ja, ska ni ställa frågor där också. Och komma med tips på saker som ni vill att vi ska ta upp.
Ja, men precis.
Fråga dig framtida gäster eller förslag.
Och sen har vi också kvar Scambio som sponsor till den här podden.
Yay!
Och de gör ju då spånpellets.
Ja.
Från svenska skogar. Alltså det är som träflisor som man blöter upp så det blir puff. Och så blir det så här ljust och härligt. Och det är ju då helt naturligt utan några tillsatser i deras produkter. Och det blir ju väldigt trevligt klimat i stallet, tycker jag. Ja. Av just spånpellets.
Vad härligt att det inte är någonting tillsatt. Att det är träspån, från, mycket från svenska skogar.
Ja, men exakt. Och likaså, där kan man också gå in på scanbio.com om ni är intresserade av deras produkter.
Mm. Vi är jätteglada att du som lyssnar på Ridklubben gör det. Att du är lika intresserad av hästar som vi är. Mm. Så nu ska vi alltså prata med ekviterapeuten Camilla. Camilla, om man är ekiterapeut, vad gör man då? När du går till jobbet, vad gör du då?
Då så behandlar jag hästar på väldigt många olika sätt. Jag först och främst går igenom hästen. Oftast kanske jag tittar på den i rörelse först. För att tanken är inte att vi som ekviterapeuter ska behandla direkt halta hästar. För då är det ju veterinären den ska till. Men det är ju bra att se en rörelse, för att det är ju många gånger en skillnad på hästarna sidor, hur de ser ut och hur de rör sig, både på rakt spår och på böjt spår. Så det är väldigt olika hur, vad jag tittar på. Först och främst så tittar jag oftast på gången i stallet, kanske bara går fram och tillbaka, eller utanför fram och tillbaka i skritt och trav. Och ibland så tittar vi longering, det är inte alltid det finns möjlighet till det, men ofta så tittar vi på böjt spår. Och ibland vill även hästägarna att vi ska titta på dem ridna. Eller om det är travhästar så kanske de vill att jag ska titta på den körd.
Och sen sätter du händerna på den?
Sen sätter jag händerna
på den. Och då kan du göra akupunktur?
Mm. Massage. Mycket stretch. Man testar rörligheten på häst. Man använder laser. Och jag använder även någonting som heter stötvåg. Shockwave. Så vad jag börjar med så är det att jag känner igenom hela hästen muskulärt, kan man säga. Skannar över den. Först och främst kanske jag gör mig lite kompis med den. Pratar lite med den och säger hej och går runt och tittar lite på den, hur den står. Och så känner jag igenom den muskulärt, hela hästen. Sen testar jag rörligheten. Och oftast då, om inte hästen är väldigt rädd uppe vid öron och så brukar jag börja faktiskt framifrån. Mm-hmm. Börja känna lite grann uppe vid käkar, ner mot tuggmuskler. Kan gärna kolla hur den rör käkarna genom att sätta in ett finger i munnen. Kolla rörligheten.
Som att du ska tränsa och stoppa in ett bett, typ. Så du får börja tugga och gapa lite.
Ja,
liksom.
För att se att den kan flytta underkäken till höger och till vänster. Och sen så börjar jag, som jag sa, uppifrån. Det är ju första kotan, börja känna igenom uppe nacken. Hur den kan röra nacken åt alla möjliga olika håll. Den kan göra väldigt mycket mer än vad vi tror ibland när vi bara sitter på. Och sen hela halskotpelan, känner igenom den. Om det är någon skillnad på sidorna. Om den har svårare åt något håll. Eller om det är någon specifik kota som känns lite extra stum, låst, lite stel på något ställe i halsen. Och känner runt, om det är några särskilda spänningar runt någon av halskotorna. Då går man in där och känner lite mer från bägge håll och kollar hur den kan röra på hals och nacke åt sidorna, uppåt och neråt. Och gör en allmän rörelsetest. Och sen så känner man igenom hela ryggen. Känner väldigt noga i sadeläget, framförallt på ridhästarna.
Och är det ofta det är fel i sadeläget?
Ganska ofta.
Ja. Är det fel på sadel eller ryttar? Eller varför?
Ja, det är ju faktiskt både och. Ja. Det är det ju. Ja.
Varför är det ofta fel?
Ja, alltså det är ju så här att det är väl inte alla som har kanske den perfekta tillpassade sadeln. Och sen är det ju så att hästarna ändrar sig ju. Så vi måste ju även kolla sadlarna ganska så ofta.
Och sen kan jag tänka mig också att jag är ju högerhänt. Så jag kan tänka mig att vi är ju inte heller supersymmetriska på hästryggen. Alltså jag kan tänka mig att vi, det skulle jag också vilja att vi gör någon gång i framtiden, åker till någon sitsanalys för att se. För då kan man ju se hur mycket man sitter på vardera sittben.
Absolut. Och det kan jag tänka så mig är det. Ibland kan det ju faktiskt vara så, om jag har flera hästar från en och samma ryttare, så kan samma. Man kanske lite tänka att
typ Malin Bajard, jag vet inte, titta på Malin Bajards hästar, snälla säg att hon har någon liten.
Och säger, att det är perfekt.
Det är inte bara jag.
Ja, förlåt alltså, men det kanske inte är där det riktigt är så mycket problem.
Också, kan jag tänka mig.
Nej, faktum är att det går ju inte att komma ifrån, men att det är väldigt roligt. Ja. Nu ska jag inte säga att en del rider mycket bättre och sämre och så, men har kanske mer erfarenhet. Ja. Och då är det ju faktiskt roligt att se vad en duktig ryttare kan göra med en häst som inte är speciellt rak från början. Alltså hur man då kan rida hästen till att bli
bättre, inte sämre. Vi andra får dem att bli sämre.
Man får säga att vissa rider bättre än andra.
Det är vad man gör. Har man varit i världstoppen sen man var 10 år, typ, då är det okej.
Okay. Lite taskigt från Manu Bajard till
mig. Det är okej.
Okay. Men så är det ju faktiskt, att självklart, alltså det är ju så mycket som påverkar hästen. Och ryttan är ju en del. Det är nog ganska så ofta när jag är ute och jobbar som jag kanske jobbar lite i onödan med en specifik häst bara för att det är på grund av ryttan. Och det är inte alla heller som är helt medvetna om det. Och det är precis som du sa, det är jättebra om man gör lite enkla test själv. Det skulle kunna vara någonting man skulle ha som en liten, vad ska man säga, en liten allmän check man borde göra. För det kan vara enkla övningar som hur man bara böjer sig ner framåt, hur man står på ett ben, hur man kan röra sina höfter och så. Och det är ju som sagt, som vi sa, det påverkar hösten väldigt mycket. Så det är en hel del saker i stadelområdet som kan vara ett problem, absolut.
Men för jag tänker på det du sa, att när man har en halt häst eller har problem med hästen, då går man till veterinär. Så du är ju inte veterinär.
Nej,
jag är inte veterinär. Men har ändå full koll på hästens anatomi, och vad har du för utbildning?
Ja, jag har gått en 2-årig utbildning. Det var KY, kvalificerad yrkesutbildning, 80 poäng, i Katrineholm. Den har funnits kanske 25 år, kan jag tänka mig. En legitimerad naprapat, Helmut Schanke, som startade den. Och det var alltså heltidsstudier, så 2 år på plats. Vi var där från 8:30 till 16:00 varje dag, förutom när vi hade praktik. Och då var det ju så att första terminen så läste vi alltså bara anatomi. Och där måste jag säga att jag har ju glömt en del av det. Alltså det var ju väldigt, väldigt ingående. Så är det ju. Det är ju som, jag kan inte jämföra utbildningar som jag bara har gått den här, men lite som att tänka sig att man läser som till fysioterapeut, sjukgymnast på humansidan, att det är ju så, man får läsa från grunden.
Ja, det är ju liksom muskler och det är skelett och det är leder och det är ligament och det är ju liksom
så det är lite skillnad mot ett massageinstitut som har så här kan du bli hundmassör. Det är inte riktigt samma sak, det här är något annat.
Nej, det är ju lite annat. För att vad vi läser då är det ju för det första väldigt mycket anatomi. Och sen är det ju behandlingsformer då som vi sa, att med laser som man kan jobba med. Alla möjliga olika elektro- och elmedicin, behandlingar. Mycket stretch, mycket massage, akupunktur. Och sen som jag har gjort då, har jag lagt på den här stötvågsbehandlingen. Jag har gått kurser på det också.
Vad är shockwave?
Shockwave då, det är ju alltså en maskin som används väldigt mycket på humansidan. Även givetvis på hästsidan och hundar och jag vet inte om den är mer djurslag kanske. Jag tror inte katter får det, men i alla fall på häst och hund. Och det är en kompressor i den här maskinen som gör så att med en handenhet så är det en kolv i den handenheten som slår liksom på strukturen. Alltså det här kan man ju förklara väldigt länge, men det är så att med lite yttre mekanisk påverkan så får man ju till en läkningsprocess igen på strukturen. Används det ju väldigt mycket på senskador, gaffelband, spända ryggmuskler. På humansidan är det ju väldigt, väldigt många olika problem det används på.
Det ska ont som satan, va?
Om du har en hälsporre eller en tennisarmbåge eller något sånt där, så gör det ju väldigt ont. Jag har själv haft hälsporre och fått den behandlingen. Och det gör ganska ont.
Men det är effektivt, eller?
Det är väldigt effektivt.
Ja, min svärmor är i stallet, hon har det. Hon går runt i stallet nu med hälsporre. Ja. Har du en med dig? Kan vi ge henne en kyss?
Ja, jag har den i bilen faktiskt. Så att, men den använder jag väldigt mycket samarbete då med veterinär. Att jag har på remiss när en sena är ultraljudad och diagnostiserad av veterinär. Ja. Så kan det ju vara så att man följer upp den behandlingen. Och sen även, som jag sa, på spända ryggar och så. Så att den är bra. Man får igång elasticitet och får en mycket ökad blodcirkulation. Och den smärtlindrar. Det är ju karens givetvis på den också. Det är lång karens, det är 10 dagars karens. Och det är ju... Ja, det är ju som det är med alla behandlingsformer. Det är väldigt individuellt.
Men för Neo fick ju Shockwave på sin sena när han fick sin senskada.
Just det.
Och han märkte man ju inte att han tyckte det gjorde ont. Man behövde ju inte droga honom. Eller liksom. Men det är kanske olika
jag har
från...
väldigt många hästar som tycker att det är skönt. Och särskilt när de, kanske inte första gången, för då kan de vara lite rädda för ljudet.
För det låter ganska högt. Så mycket. Exakt.
Men sen efter ett tag när de har lärt sig det där, kanske andra gången eller tredje gången, för jag har ju dem jag träffar ganska så ofta som får Shockwave. Och då är det ju så att de liksom trycker sig mot den och de står och gäspar och de tycker att det är allmänt väldigt, väldigt skönt.
Ja. Sen om det var den som hjälpte, det vet du inte, men det har ju funkat jättebra för oss.
Ja, verkligen. Ja, och det såg man ju. För först då när jag fick sin senskada så skrittade jag lite så här i 3 månader, men det hände lite. Det var liksom aldrig bättre. Det började aldrig läka, utan det var väldigt svart i det här området då, där han hade fått det här såret. Och då började vi med Shockwave. Och då efter det så började det läka. Så ja, det borde ändå. Det drog igång någonting i alla fall.
Vi har samarbetat med HelloFresh. Det är vi jätteglada för. HelloFresh är ett av världens största företag som hjälper till med så här färdiga matkassar som man kan beställa hem till dörren. Och du som lyssnar på den här podden, du kan använda koden RIDNING. Om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING. Då kan du få upp till 1359 kronor rabatt på de 5 första kassarna och fri frakt på den första. Och den här kan du använda om du inte har varit, om du är en ny kund eller om du också har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre och nu vill bli kund igen. Du och jag, vi är kunder. Vi har haft samarbete med HelloFresh sen innan och då blev vi ju kunder i samband med det för man ville testa att det var bra och jag är så nöjd.
Ja, det går ju inte att sluta om man har börjat.
Nej, vi kör på. Jag tycker det är jättebra.
Ja, alltså det är väldigt enkelt. Dels när man kommer hem från stallet, kanske lite sent. Mina barn är lite yngre så de är alltid väldigt hungriga.
Ja.
Och då är det så smidigt att allt är förberett i de här kassarna. Så man bara tar fram en kasse, ett recept och så oftast beställer jag då att det ska vara lite lätt lagat så att det inte ska ta för lång tid.
Och man behöver inte tänka någonting. Det blir så enkelt. Man har tänkt en gång på söndagen eller vilken dag man nu bokar, beställer, väljer sina recept. Sen kommer de bara, man bara, gud vad blir det för mat idag, vad roligt.
Ja, men, alltså,
det är som att någon har planerat åt det.
Exakt, och så blir man så här lite glad varje gång, eller jag blir det, när det dyker upp ett recept och man bara, gud, det här är jag jättesugen på. Det är jag som har valt det, men det har jag liksom hunnit glömma bort.
Gud, vi åt någon jättegod pastagrej med panko igår som kom från HelloFresh. Jag tycker det är jättegott.
Ja.
Ja, så i alla fall, tack snälla HelloFresh för att ni är med och supportar oss. Och du som lyssnar då, om du går in på HelloFresh.se så använder du koden RIDNING så får du upp till 1359 kronor i rabatt. Prova tycker vi.
Absolut.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Vi pratade om det här just som du sa, att du klämmer igenom hästen, börjar vid öronen och jobbar framåt eller bakåt med det på hästen. Och att det ofta kan vara lite orosmoment runt där sadeln ligger. Om man fortsätter längre bak på hästen då?
Ja, då är det ju väldigt vanligt att det är lite problem med ländryggen. Ländryggen kan man ju säga är ju ganska så direkt efter sadeln och bak till korset. Vanligt med en liten snedhet. Som jag sa, även i halsen så är det ju ofta vanligt med en liten snedhet, att de är lite stelare åt ett håll. Och så är det ju ofta bak också, att de kanske har en lite lägre sida och då är den andra högre då. Det kan många gånger vara på grund av att de har ett svagt ben. De har lite mindre muskler, till exempel vänster korshalva. Då får den mer muskler, blir stelare på höger. Eller att den kanske är stel på höger och inte riktigt vill trampa igenom och jobba igenom det benet. Och då spänner den och jobbar väldigt mycket med muskulaturen istället.
Och varför blir det så då?
Det kan ju vara väldigt, väldigt många olika orsaker. Vi pratar ju om att det kan vara ett ryttarproblem även där. Det behöver ju inte bli problem bara under sadeln för att ryttan är högerhänt, som du sa, eller sitter snett. Hästar rullar fast i boxen. Hästar brallar i hagen. De hoppar. De gör väldigt mycket. De halkar. Sen är det ju också så att om en häst då har varit halt, den kanske har vrickat en kota eller fått en hovböld eller gjort, ja, det har hänt någonting så den har gått och avlastat ett ben, då blir det ju väldigt ofta problem upp i ryggen.
Jag tänker de flesta ofta. Människor är ju ändå högerhänta och har liksom höger sida som dominant. Är det oftast så att det är samma på hästar också, eller är det liksom 50-50, eller har du märkt någon sån?
Nej, alltså det är väl inte så att man direkt kan säga att de är liksom höger eller vänsterhänta, det tycker jag inte. Men sen kan det ju vara ganska ofta en högersideproblem faktiskt på hästar, tycker jag också. Och ibland kan det vara så att jag, precis som jag sa, även att det inte är samma ryttare, men ibland kan det ju vara lite samma problem i ett och samma stall. Det är lite, det, jag kan inte riktigt förklara, men ibland kan, inte att det smittar av sig.
Vi får byta stallgång, Rina, när vi känner att...
Men ibland kan det vara lite vad man har för underlag och hur man... Ja, allmänt. Vad det är för förutsättningar på det stället. Men ganska vanligt, som jag sa, att de kan vara lite sneda i hals och nacke. Ofta lite sneda i bäcken.
Jag kan tänka mig också, man tar efter varandras ridstil. Jag kommer ihåg på ridskolan, jag var för länge sedan, kom det en ny ridlärare och ridskolechef eller ridlärare som var väldigt dominant och som tog över liksom, som var den alla skulle rida för. Och hon red på ett speciellt sätt. Och det tog ju inte många månader så satt ju alla och red exakt som hon. Så man tar väl efter varandras ridstil också. Alltså,
man gör ju lätt det. Absolut. Och för en, ja, en och samma tränare, som sagt, att man får lite samma övningar. Och det, vad ska man säga, det är ganska vanligt med ländryggsproblem, tycker jag. Rent generellt så. Det är det faktiskt. Och det är ju på oss människor med. Det är ganska så lätt att man spänner upp.
Vad ska vi göra åt det då?
Ja, jag tror att vi kommer få leva med det, men vi får göra det bästa av det.
Ja.
Och det är ju faktiskt så att det, många gånger när jag är ute och jobbar och man säger att man har kommit fram till vad problemet är för just den, liksom den respektive individen, då är det ju så att det är ganska så bra att det är inte bara vad jag gör när jag är där. För jag, som sagt, när jag har hittat ett problem så försöker jag göra vad jag kan åt det problemet. Med en stel ländrygg så masserar jag och kanske använder nålar, lite laser. Försöker korrigera det stället om det behövs i bäcken eller halsrygg eller något. Men sen gäller det ju att tänka till, varför kom det? Varför har hästen ett problem där?
Det är
jag
som hästägare som måste ändå underhålla det där och försöka få det bättre.
Och om det bara har hänt en gång, ja... Det finns ju 100 olika anledningar till. Men om det är liksom ett och samma återkommande problem på just den individen, då måste man ju kanske tänka till. Vad ska vi ändra på? Vad ska vi göra? Varför har det här blivit? Och sen är det också, som jag sa, att det är ju inte bara där när jag är där och gör vad jag kan göra. Hästägarna många gånger tror ju inte att de kan göra så mycket.
Men är det inte för att man är lite osäker och lite rädd för att göra fel, tror jag.
Jag är ju ute och föreläser lite ibland, och då, det är nästan något av det viktigaste, tycker jag, att liksom få fram att man ska våga göra mer med sin egen häst. Och om man börjar med att titta lite på sin egen häst. Många gånger när jag är ute och man hittar en väldig snedhet som man ser för ögat, så har ju kanske inte hästägaren eller den som rider sett det. Så jag tror att man ibland är så, man hämtar kanske hästen i hagen eller i boxen, man är väldigt nära. Man ställer sig borstar, man är nära, man sadlar, man sitter på, man lägger på täcket, man tar in den. Ungefär den. Det är inte så ofta man tittar på sin häst från håll.
Nej.
Eller tittar hur den går. Tittar liksom...
Den står i hagen.
Ja, vad den gör.
Men då har den oftast täcke på sig. Ja. Då är den svårt att se. Liksom.
Så det är någonting man gärna skulle kunna gå ihop och göra i stallet. Titta på varandras hästar. Gå med den i gången. Kliv bort ifrån den när den står stilla. Titta hur den är musklad. Hur är den ojämnt musklad i halsmusklerna? Hur ser den ut vid manken, sadeläget, ländrygg, kors? Är den ojämn? Har den större muskel där? Sätter den svansen snett? Landar den mer på utsidan på ett ben, på en hov? Eller det är, alltså, ja, ni hör ju.
Det finns hur
mycket som helst.
Om man, alltså, men vad kan man göra med för hästen själv? Tänker jag, innan man vågar börja hålla på och massera och klämma och är rädd att göra fel ju.
Ja, men det är inte så lätt.
Hur mycket fel kan man göra det, på
man
en häst kan,
om man tittar på vad en häst gör i hagen, hur den hoppar och far och hur vig den är. Det är också givetvis individuellt hur vig en häst är. Men alltså, den kan ju slå knut på sig själv. Ja. Och det ska väldigt mycket till att du som hästägare ska kunna massera eller stretcha eller göra någonting så att det blir ett megafel. Men som jag sa, titta gärna på hästen, kliv ifrån. Ser man att den är, oj, den är lite tjockare här i muskeln, den är lite, ser lite svullen ut, våga ta i den, våga massera. Greja, alltså, ja, gör något. Lyft på benen. Det är också något som vi brukar ofta visa när jag är ute och jobbar. Lyft på höger fram med böjt ben. Jaha, hur högt kommer den? Hur svårt är det? Lyft på benet med rakt ben.
Och alltså framåt.
Precis, framåt, rakt ben. Jaha, då kanske höger ben kommer i höger fram. Då kommer
jag gjort det hela mitt liv.
Vi får prova det någon gång.
Men vi gjorde ju det sist på Neo. Och då hade han lite sämre balans, kommer jag ihåg, du sa, när du lyft på höger fram.
Precis.
Hur vanligt är det där? Liksom,
ja, det är att också väldigt vanligt.
Och det märker man ju ändå på en gång. Om man lyfter benet och de är lite vingliga.
Liksom. Och det är det som är lite kul. Och även där då kan du ju jobba på det. Ja. Att du lyfter det benet. Låter honom stå då på tre ben. Och nästan liksom röra lite på det, lyfta frambenet då.
Så att och, så att han,
precis, och parera lite vikten. Så en sån sak. De enkla så här små stretchövningar, jag ger ju ganska så mycket stretchövningar till, ja, med respektive häst, om den är väldigt stel i halsen, att man får ta i dem och vända runt. Man kan göra de här morotstretchen. Exakt. Att man håller en morot.
Och vad ska jag hålla moroten?
Lite överallt. Nej, men typ att den,
det svåraste är att få hästen att stå still när man går runt med den där moroten.
Nej, men just att man testar att den kan lyfta upp huvudet rakt upp.
Att du står framför den.
Precis,
liksom,
stå framför och få hästen att lyfta huvudet rakt upp. Att den kanske kan ta huvudet lite snett uppåt åt bägge håll. Mm. Och så lite kort åt sidan. Inte bara den här långa ända längst bak till rumpan. Det är en jättebra test.
Lite mer vid jättebra bogen. Typ,
ja, precis. Och kunna se att, jaha, men titta, här åt höger, då dippar vänster öra och så viker den näsan. Men åt andra hållet så kan den ta den helt rak. Det är ganska roligt faktiskt när man börjar göra lite sådana saker.
Man kan nog göra mycket och hitta mycket saker.
Man kan göra så mycket mer själv.
Men om jag hämtar in hästen från hagen, förlåt att jag bröt nu, jag vill bara kolla. Om jag hämtar in hästen från hagen så är vi borstar av, den har inte ridits ingenting. Och så börjar jag hålla på med någon morot borta vid virven och den ska böja sig och hämta. Och börja stretcha fram benen framåt. Är inte risk att den står där ouppvärmd? Och alltså, kan man inte skada den?
Om man säger så här, det viktigaste är ju egentligen att man försöker undvika häftiga ryck. Om du tänker att man gör allting kanske lite försiktigt. Det är ju likadant att jag rekommenderar ju att man stretchar och man gör allt det här efter ridning. Har den stått ute i en kall hage eller liksom mitt i vintern och står och fryser, då behöver du kanske inte börja göra precis de mest avancerade stretchövningarna. Då är det ju bättre att du gör det när den är varm. Mm. Helt klart, så är det. Och det är likadant med massage och så också. Man får ju tänka lite på att man kan ju inte massera kanske hur mycket som helst innan ridning. Man kan ta lite i det och man kan massera lite grann. Men det mesta massagen ska ju vara efter ridning. Det är ungefär som att man tänker själv om man ska träna eller göra någonting, så är det ju så att man vill ju ha en rörelse innan. Mm. Lite dynamisk stretch. Men efter, då kan man ju komma till ytterläge. Man kan stretcha rejält och man kan massera rejält.
Hur ofta stretchar du hästen?
Med själv eller hästen? Hästen oftare än med själv i alla fall. Men jag skulle kunna göra, men jag gör ofta med morot.
Mm. Ja, men det är jättebra.
Jag får alltid morot efter träning, så då brukar jag ta några stycken och så brukar jag ner mina frambenen och så upp lite åt sidorna och så att jag står vid bogen och så drar jag honom runt mig liksom. Det tycker jag är lättare, för att annars tycker jag att han bara...
Och sen är det ju så att man behöver ju inte använda morot, för det är ju faktiskt också så att en del hästar blir ju lite väl sugna på moroten och blir lite häftiga då, som jag sa, i att det blir lite häftiga ryck. Och då är det ju bättre kanske att hålla lite grann i grimman och stretcha runt och ta i dem. Och, ja, som sagt, mycket sånt brukar jag visa. Att man nästan får dem, om du tänker att du står med ryggen mot skulderbladet, och får dem att krama dig runt. Och det är ju också sånt. Man kan ta lite i dem, men inga, är det väldigt, väldigt stelt och det är, tar emot, då ska man givetvis vara försiktig. och tar en moroten absolut inte åt ena hållet att den vägrar, ja då ska man ju absolut inte tvinga runt dem. Men det finns ju väldigt mycket små enkla test man kan göra för att se.
Och hur ofta ska man massera eller stretcha hästen?
Jag brukar säga att man kanske kan göra det var tredje dag. För så är det ju också att den kan ju bli lite öm dagen efter massage. Så att man får ju tänka lite när man gör det.
Hur öm blir de då efter att jag själv har masserat?
Nej, inte jätteöm. Men då kan jag, efter jag har gått på med lite kanske lite tuffare om man säger det. Jag står ju ganska så länge och det är ju det jag gör under.
För jag kan tycka det är svårt när man masserar så att man kommer liksom, det känns som att jag trycker ju hårt men det känns ändå som att det inte ger, alltså det känns som att hästar har så stora tjocka muskelmassor liksom.
Men det gör, alltså det jag säger många gånger, att det gör mycket mer än vad man tror. En liten lätt massage, du får ju igång en ökad blodcirkulation och det hjälper mycket.
Men räcker det med händerna eller tycker du man ska ha något verktyg? Jag har ju någon sån här, det är som en liten knopp och så går ut några bulliga armar som man kan liksom trycka och massera.
Absolut.
Med. Absolut. Är det bättre eller är det bättre med händerna för att man känner?
Det finns en sån massagevante med lite piggar i också som man kan.
Ja, absolut. Jag brukar rekommendera alla möjliga sådana hjälpmedel. För att, jag menar, jag står ju hela dagarna och håller på med det här så att jag kanske inte riktigt förstår hur jobbigt det kan vara om man aldrig gör det. Och en liten tjej till exempel som kanske inte har samma styrka i fingrarna som en annan. Så det är jättebra, alla möjliga olika hjälpmedel. Jag brukar ibland rekommendera kanske att köpa en sån elektrisk massageapparat som finns till människor på de flesta större kedjorna.
Då är det två bollar.
Ja, precis. Eller en eller något. Och det är jättebra. Ja. Och då brukar
jag
också
lång och smal och ser som en gurka lite mer.
Inte lika effektiv, men
så lägger man den på bara
under täcket, den ligger där vibrerar lite alltså.
Ja. Men nej, och det är också så, då brukar jag ju visa lite när vi pratar om det, att man inte lägger på skelett direkt, utan då är det ju på musklerna man lägger det. Man lägger ju inte liksom mitt på ryggraden, eller jag brukar också rekommendera att man inte använder det mitt på halskotpelan utan på musklerna helt enkelt.
Ja, precis.
Så att det är jättebra med alla möjliga sådana olika.
Så här spiktecken och magnettecken och sånt där som det finns. Alltså det finns ju så mycket produkter att köpa till hästar. Hur mycket hjälper sådana egentligen?
Jo, men det, absolut. Det är ju så att alla möjliga olika behandlingsformer hjälper ju. Ja. Och det är ju individuellt. En del svarar väldigt bra på laser. En del kanske inte svarar lika bra på laser. En del bättre på lite akupunktur. Och en del tycker inte stötvågs maskinen är alls skön. En del vill inte ha speciellt mycket massage.
Då kanske jag
då kanske jag jobbar mer bara på rörligheten än någon som står och inte alls är bekväm med massagen. Då får man ju kanske lite akupressur eller lite
för jobba min rörlighet. Förra häst, jag har ju så här spiktecken, och min förra häst när jag la på, alltså han var ju helt sjöblöt efter en kvart. Alltså hela hästen var helt varm och det kändes som att han var så här mjuk och det kändes som att han gillade det och att det verkligen funkade. Mm. Neo, det är det värsta han vet. Alltså lägga på det där spiktäcket. Alltså, han bara vill krypa ur det där på en gång. Men han är ganska så känslig i huden. Han är lite känsligt skinn. Så om jag lägger ett flistäcke emellan, då går det bra. Men då känner jag också så här, vet jag inte hur mycket det där hjälper. Liksom. Men det kanske är så individuellt.
Det är väldigt individuellt. Och någonting jag också brukar rekommendera är vetekudde.
Ja, för det har jag en värmefilt också.
Ja, men det också. Jag är toppen. Men just en vetekudde är ganska enkelt om man har en mikro i stallet. Ja. Och då brukar jag säga att man lägger den först under sadeln. Så du liksom värmer upp sadeläget, så lägger du på sadeln och sen kan du lägga en bakländrygg kors. Mm. Och det är ju ett väldigt billigt alternativ.
Verkligen.
Och värmer ju på riktigt bra. Man får kolla så att det inte blir för varmt.
Som man gör själv när man lägger ner.
Ja, för det kan ju vara lite väl. Men som sagt, det är så individuellt vad de olika individerna gillar.
Men vad tror du att vi hästägare kan göra lite mer utav då?
Jag tror lite det som vi sa innan där, att man
jag tänkte också så här, man ska ändå visitera sin häst varje dag.
Ja,
det ska man absolut göra. Och då när man ändå visiterar hästen, det gör man kanske innan ridning lite mer. Men jag tänker man skulle kunna ha något som liknar visitering efter ridning, men med lite mer massage och stretch. Och vad tror du liksom generellt att alla skulle må bra av?
Generellt så tror jag ju att alla mår bra av precis det här som vi sa, att man testar lite grann och ser var den är lite stel. Om man nog inte haft någon terapeut eller någon som har sagt lite vad du ska jobba på, så kan man i alla fall våga att lyfta på benen. Och då när man hittar kanske att åh, den här verkar väldigt stel i höger bok. Då är det väl jättebra om man håller på och stretchar höger bok och masserar lite runt den och ja, men jobba på det.
Och då sen, lyfter man fram benet liksom framåt, uppåt?
Ja, först kanske man börjar på,
mot ja, armbågen, typ,
och börja på lite böjt ben. Det brukar nästan vara lättast. Om man står mitt framför hästen så håller man ju under knät. Så att hoven liksom dinglar, hänger ner så. Det är ju en bra stretch att börja med, just också för att man själv ska kunna lära sig ja, men, och bara hålla och stå. Ja. För det är inte så lätt att bara
börja rycka hästarna till med ett rakt ben då, för man flyger ju i backen
ja,
rätt snabbt.
Och det är ju någonting också som jag pratar mycket om, det är att man måste själv stå lite bra. Ja. Det är krafter, ja. De är starka. Så förstå med lite rak rygg och böjda ben så att man inte får smällen i ryggen. Och sen så är det jättebra om man börjar kanske när man ska stretcha första gången och vara på lite bra underlag. Det ska inte vara halt så att hästen halkar.
Så stallgången är inte så bra eller?
Det är väl inte det bästa. Och om man nu av någon anledning liksom skulle tappa lite balans eller benet kommer ner lite snabbt eller någonting, så kan man väl vara där lite mjukt.
Ja. Som och boxen då ändå bättre.
Eller prova när man med en kompis i ridhuset eller någonting. Eller, man behöver ju inte kanske första gången vara där som halast eller på betong på Nej. Så sätt. Men sen också lite vad jag tycker man
bakbenen
kan göra.
Då? Kan man göra någonting med bakbenen?
Ja, de kan du absolut också stretcha. Både framåt och bakåt. När du krassar hovarna. Ja. Tänk dig då att du bara för benet lite mer bakåt. Mm. Lite mer bakåt och bara sträcker ut det.
Ja.
Och det är ganska roligt för att hästarna lär sig ju det där.
Ja, såklart.
Och så då gör de ju själva ganska så mycket stretch. Så att det är ju den som kanske är det vanligaste. Att man, när man krassar hovarna så för man benet bakåt. Och sen om man vill stretcha framåt, då stretchar man ju mycket ländrygg och baksida. Och då för man ju bakbenet mot frambenet. Mm. Men sen om man då ska tänka lite vad man kan göra för hästen och mycket som jag rekommenderar, det är ju att man kanske kan jobba lite på lite annat sätt med ridningen också. Det finns ju väldigt mycket där. Dels också hästar som kanske är lite allmänt stela, så är det väldigt bra att gå över höga cavaletti.
Typ Neo. Det känns som att, jo, men det känns som att det finns två olika typer av häst. Neo, han är lite mer den här plankan. Han är ganska hård i muskler. Alltså han är rätt... Ja, men hård i kroppen och är liksom...
Inte en planka.
Nej, men han är... Nej, det är han inte. Han är en väldigt mjuk planka. Men han är lite mer stadig och stabil och hård, skulle jag säga. Och sen finns det ju de här ålarna. Alltså, du vet, de bara slingrar. De är nästan svårare att rida, tycker jag. För det är de går ju aldrig in under. Alltså, du vet, det är alltid något bakben ut där och hit. Och halsen går liksom som en liten... Ja, men en liten ål. En liten orm här sitter man och rider på som...
Det där var ju ganska bra att du sa, för att så ska man ju tänka också. Att givetvis är ju de stela individerna behöver ju mer hjälp. Och har du en häst, vi kallar ut en del överrörliga också. De är ju inte de direkta. Man ska kanske hålla på och stretcha.
För de kan man väl skada mer. Så är det med människor också. Att människor som är överrörliga kan man ju skada mer i leder och sånt om man håller på och tänjer dem till yttersta.
Det är
ju
inte det vanligaste. Jag möter ju mer stela än överrörliga hästar. Men det är ju faktiskt så. Att då, om de är väldigt rörliga så ska man ju inte hålla på och stretcha så mycket. Nej. Och de kräver ju, de behöver ju bli väldigt, väldigt starka.
Då vill man bygga upp muskler som håller ihop dem
precis.
Lite.
Mm. Då vill man ju kanske behålla lite av stelheten. Men återigen, det som jag sa med höga cavaletti och det, om man har en väldigt stel häst som vi sa här då, Neo.
Nej, han är inte stel.
Nej.
Han är så fin, han är jättefin.
Så kan man tänka att höga cavaletti är väldigt bra. För dels om man är stel, både hals och bogar, vid bröstben, bröstrygg, sned och stel i bäcken, så är det ju att man ska gå över dem.
Mm.
Och gärna så höga som möjligt. Så höga brukar jag säga så att de inte hoppar. Så att höga cavaletti skritt, och då kan man leda dem. Man kan gå fram och tillbaka, man behöver inte sätta upp flera stycken. Man kan bara sätta upp en hög cavaletti på sockerbitar eller om man har någon stock ute i skogen eller någonting. Och så går man fram och tillbaks några gånger. Och så ser man då till också att de inte fuskar och alltid börjar med samma ben. För man vill ju då att de ska liksom röra på alla fyra benen på olika sätt. Så att det inte bara blir slentrianmässigt att man lyfter höger fram först och så. Ja.
Men spelar det någon roll? För sen har du kavaletti så kommer ju alla benen lyftas ändå ju.
Ja, men jag tänkte just om man bara satte en.
Aha,
att man gick fram och tillbaka. Så man, till exempel om man går över den och så går man som en åtta tillbaka och över igen. Så får man ju försöka parera det lite grann så att man får en bra rörelse på alla fyra benen.
Skritta kavaletti, den missar man också ganska ofta.
Och det är så dumt för att det är en sån väldigt bra övning som är så enkel. Du kan ju bara leda hästen och du behöver bara sätta upp en, som jag sa. Och du får väldigt mycket gratis i rörlighet som du inte riktigt på samma sätt kan få när du sitter på. Och det är ju som på humansidan när man, som häckgång. Det är väldigt, väldigt vanligt att man går över häckar inom framförallt friidrotten och så. Och får upp väldigt mycket rörlighet. Så att det är lite samma.
Skritta kavalettis.
Jag vet, jag gjorde faktiskt det häromdagen. Alltså? Jag kände, då tänkte jag, nu kommer Camilla snart dags att ta fram.
Och det, alltså det är så pass enkelt ändå. Sen kan det ju vara att alla vill ju inte gå över höga kavalettis.
Jag brukar faktiskt gå över att jag leder. När jag leder fram, jag går alltid med min häst några varv innan jag sitter upp. Och då brukar jag faktiskt leda över några gånger. Och då tittar jag hur han gör. För ofta så väljer de ett ben att börja med. Mm. Och sen kanske ett ben som man ser att de vill gärna gå lite... Ni går gärna ut till höger till exempel. Mm. Så man kan redan där, som du säger, med att titta på din häst så kan man ju se lite hur de...
Absolut, och då kan du ju lägga en sned också.
Ja.
Att du, om det är ena sidan den inte vill, om vi säger att den inte vill lyfta lika mycket på höger bak till exempel, lägg den lite högre sidan på höger då.
Ja. Jag brukar köra varannan sockerbit, att det blir varannan höger vänster. Liksom
det är
så,
jättebra.
Så att det blir zigzag.
Och det finns ju väldigt mycket sånt... Man gör ute i skogen också, stock och sten, och går lite zigzag mellan träd och offroad så att säga.
Ja.
Och sen klättring.
Det gjorde jag, vad heter det? När man var tvungen fast jag inte ville. Jag var ute och red häromdagen och det blåste och det var någon som tränade sin hund i skogen. Mm. Alltså Neo var så prillig, han var, tyckte det var toppen, inte jag. Så då gick jag bara, nu går jag in i skogen för där känns som att där måste han ändå fokusera och lyfta på fötterna och man kan styra in under träd och sådär. Det är rätt bra, då tänkte jag på det här kanske man borde göra oftare, bara gå ut i skogen, behöver inte gå på den här platta, perfekta stigen, utan gå ut i skogen.
Det är jättebra, och som jag sa att man lägger in lite klättring, och om en häst har lite svårt med bakkäran så kan man faktiskt backa dem lite upp för en backe, man kan hitta på lite olika saker så att det behöver ju inte bara gå rakt fram upp för backen.
Nej.
Man kan gå en liten bit rygga i en uppförsbacke, se till att de lyfter på bakbenen och får lite bra vinkling där. Mm. Det finns ju väldigt mycket saker man kan hitta på. Och vad jag ibland kan tycka är tråkigt när jag är ute och jobbar, som man märker när man diskuterar, det är att man kan ha lite dålig planering. Okay. Att man blir väldigt så att man gör samma och att man ibland inte planerar sin vecka. Och det tycker jag är tråkigt. Att man kanske inte tänker på att man behöver alla delar. Man behöver ju ha en lösgjord häst, man behöver ha en häst med en bra kondition. Mm. Och man behöver ju...
ha en glad häst.
Ja,
också.
Precis. Och ha en variation och ha en planering. Det är tråkigt om man hoppar upp på hästryggen och man vet inte om man ska rida inne eller ute. Eller om man ska hoppa eller dressyr. Och verkligen planera veckan. Och sen också inte vara för rädd för att ge dem vilodagar. Att man har sina kvalitetspass ibland. Att man har kanske tränat hårt eller man har tävlat eller man har gjort något. Och våga då låta hästen vara ledig. För det är ju så att man behöver ju återhämta sig. Och vid återhämtningen så sätter man ju muskler. Och kanske behöver pausa hjärnan ibland också. Så det är väl någonting jag ofta pratar om. Att man ska planera sin vecka, lite vad man ska göra. I alla fall när man ska ställa krav på hästen. Ibland så har vi ju lite orimliga krav på hästen emot vad vi har tränat för.
Exakt.
De ska orka, men vi har inte tränat kondition.
Nej.
Och de ska
vara... Nej, precis. Så känns det som många kanske rider hemma och det är lite så här halvdant och lite som man själv känner att man orkar just för dagen. Mm. Men sen ska de kunna gå den här 1:30 i klassen, gärna 2 eller 3 dagar på helgen. Och så undrar man varför inte.
Och sen säger inte jag så att man måste göra allting det här. Det är ju, precis som jag sa, det beror på vad man har för krav.
Exakt.
Du kanske vill ha din häst och bara rida 2 dagar i veckan ute i skogen och inte vill ha den lösgjord eller göra någonting. Ja, men det är väl också fine. Men att man tänker att man gärna kanske har något litet mål och planerar fram till det. Det är ju jättekul.
Så veckans stalltips, är det skritta cavaletti?
Ja, det tror jag. Ja. Eller hur? Vi brukar ha så här att varje person har ett stalltips. Vi hade till exempel Nina Rademakers. Hon tyckte man skulle putsa hovarna med diskborste. Vilket, den är faktiskt jättebra. Ledan försvinner.
Talar din rättare för det?
Peder hade att man skulle longera dem i repgrimma. Men viktigt att det var rörlig ring. Mm. Och ditt tips är då kanske skritta och leda över upphöjda kavalett.
Eller har du något annat stalltips?
Nej, men jag tycker att det är jättebra. Och sen just det här som vi sa, att man ska våga titta på sin häst. Och våga ta lite i den. Och ja, ha en plan. Mm. Vad man vill få ut av den. Och verkligen ja, ha kul med hästen.
Men om man känner att ens häst har då ett typ ett svagt bakben. För oftast som du sa, att de, när de är stela och lite hårda, det kan ju vara deras starka sida. Mm-hmm. Vilket det kanske oftast är.
Absolut.
Så om jag tycker att min häst är lite stel och hård på höger bak, säger vi. Hur ska jag göra för att den ska bli lite mer liksidig?
Ja, som sagt, det var ju som vi sa lite där. Man måste ju försöka gå lite till botten med vad man tror problemet kan vara. För det första är det ju så att man får tänka om den kanske är halt, då är det ju att börja hos en veterinär.
Ja.
Och sen så kanske vi blir...
Men om man har varit hos veterinär,
man har varit hos veterinär.
Den är ändå liksom, mm. den är inte...
Då får man ju precis gärna då ha en liten dialog också med sin tränare hur vi ska komma åt det här problemet, för att, till exempel då, om vi kallar det att väcka lite vänster bak, om det är det den slarvar lite med. Att man försöker hitta lite övningar som får den att börja jobba med det benet. Sen är det ju så att är det väldigt stor skillnad, mm. så finns det ju faktiskt så att man kan lägga någon liten vikt en stund. Man kan lägga någon liten bots på den för att få den att bara liksom känna att det finns någonting på det svaga bakbenet och börja liksom lyfta det lite mer. Sen kan det ju finnas en del andra hjälpmedel man kan ta till också. Är det ett stort problem så är det ofta så också att man tittar på vad man ska göra för just den individen. Det finns ju vattenträning, det finns ju så här equiband som det heter, ett band som man kan hjälpa hästen med om den behöver komma igång och jobba med sin bakkärra eller sitt, ja, som magmusklerna är ju många gånger på de här equibanden man jobbar för att få upp bröstryggen på den, få den att vinkla bak. Så att man får ju, man får titta lite på de bitarna också. Sen kan det ju i vissa fall, allting det här är ju väldigt individuellt. Men om det är av någon specifik orsak så kan det ju ibland vara så att man till och med lägger en sula ibland på ett lågt, en låg sida, ett lågt ben.
Mm.
Så det finns ju väldigt mycket sånt man kan göra också. Om det nu är ett stort problem som har kanske varit under ett tag som inte man riktigt kommer åt. Sen tyvärr är det ju faktiskt så att vissa svagheter får man ju bara försöka hålla efter och acceptera. Det kan ju finnas någonting bakomliggande som gör att det här benet kommer kanske inte att börja jobba riktigt lika mycket som det andra. Nej, men det funkar bra ändå.
Det kan väl vara defekt eller snett eller att den har, kan vara stel eller styv på olika sätt utan att, den, att hästen för den skull är halt eller sjuk eller oridbar.
Precis. Yes. Så är det ju. Till exempel en som har haft föl som blir väldigt sned vid fölningen. Den kan ju ha en synbar snedhet väldigt länge fast den kanske går att rida rakt och använder sin kropp och den har inte ont men den ser tråkigt sned ut om man nu får säga så. Men den lider inte av det. Och så är det ju också. Den kanske har mycket mindre muskler på ena bak. Men den funkar jättebra, den hoppar rakt över hindren, den gör vad den ska i markarbete, men den har ett mycket svagare bakben. Så att man måste ju också tänka på om det är ett stort problem eller inte.
Ja, jag får väl bara gå ner och börja dra i frambenen då.
Jag också ska lära mig hur man gör. Jag tror att jag tillhör de här som är lite för rädd att man tänker, som vi var inne på, att man tänker att man ska skada hästen på något sätt. Jag skulle aldrig våga ställa mig och slita och dra i ramet, jag ska vara gå väldigt försiktigt fram. Alltså man kanske
du ska vara lite försiktig med att slita och dra.
Jag tycker det är svårt att folk gör det. Man undrar, så här, vet du vad ens vad håller på med? Man säger att står och drar i benen på hästarna.
Alltså, det tror jag är bra att vara försiktig. Men jag tror också att man kan kanske knåda och ta i lite mer massagemässigt än vad man tror att...
Och framförallt börja titta lite mer. Och tänka lite och planera och... prata med varandra om varandras hästar. Det kan också vara väldigt intressant ibland. Ja. Och ibland när man har problem så kan det vara jättebra att sitta upp på någon annans häst. Eller ja, att verkligen. Be någon annan hoppa verkligen. Upp på en häst.
Det så tror att, jag också. Där försöker jag alltid få min mamma att rida på mina hästar ibland. Just bara för att hon känner ju saker på ett annat sätt. Och ofta så är det ju att jag är ju säker, har mina svagheter och sned och högre hänt och hitan och ditan. Och därför tror jag jättebra. Därför tror jag också att ridskolehästar håller så bra så länge. För att det är så många olika som rider.
Absolut, för det, så är det ju ibland. Jag kan ha till exempel syskon som delar häst. Och då kan det vara att den ena har problem i höger galopp och den andra i vänster galopp. Och då förstår man ju att det är ju inte så stort problem för hästen.
Man pratar mycket förut i alla fall om att det är så bra om de byter sig. Att så här, nu är hästen lite mjukare i vänster sida. Och sen efter en stund så har den bytt så den lite mjukare i höger sida. Eller mer lättare att rida i höger sida. Och att man sa i alla fall förut att det var bra att de bytte sida. Är det så fortfarande?
Absolut. Det är väl jättebra. Sen är det väl klart att det kan vara bra ibland när man har ringat in problemet så att säga. Och att man vet vad man har att jobba med och det bara är den lilla saken, bara en liten spänd ländrygg höger sida. Det kan väl vara jättebra om allting annat är bra och det bara är det där. Men annars så tycker jag också att det är jättebra när de kan byta lite sida och lite problem. Och det kan ju vara precis beroende på vad man har gjort för träning och hur veckan har sett ut.
Ja.
Man kan väl sammanfatta så i alla fall att det, så som vi jobbar så jobbar vi ju då inte med så kallade halta hästar. Har man ett sånt stort problem med hästen, det behöver inte vara stort för att den åker till veterinären. Det kan ju bara vara en liten allmän koll och det tycker jag att man gärna ska göra. Men då som sagt, en halt häst går till veterinär, i andra fall så är det ju alla möjliga olika problem som vi behandlar. Och olika ofta. Det är också någonting man kan säga. Att vissa hästar träffar ju en gång i månaden. Och vissa hästar får en julklapp en gång per år. Eller en gång vartannat år. Och det är alla olika discipliner och alla olika raser.
Och är det skillnad på en som är ekviterapeut och någon som är hästmassör?
Ja, det är ju ganska så stor skillnad. Det är ju två lite skilda utbildningar. Och vi jobbar ju då som sagt med lite kiropraktik också. Eller kanske inte lite. Det är ju väldigt individuellt mellan terapeuterna också. Hur mycket man jobbar med de olika behandlingsformerna. Men en massör är ju, ja, masserar ju bara. Vi korrigerar ju en hel del också och har en lite annan utbildning.
Mm. Och det ena behöver egentligen inte utesluta det andra?
Absolut inte.
Men man ska veta vem det är man anlitar, vem är där och tar hand om hästarna.
Det är jättebra och så är det inom den här utbildningen som jag har gått och så har ju vi ett förbund, Svenska Ekviterapeutförbundet. Finns en hemsida, SVEF. Där vet man ju att de som är medlemmar där har gått den utbildningen eller motsvarande. Och det är väl egentligen precis som du säger att det är ganska så bra om man vet vem man anlitar och vad den har för utbildning och i vilket syfte. Så det tycker jag är väldigt bra. Och vi har ju då tystnadsplikt också och journalplikt.
Mm-hmm.
Så det kan ju med vara bra att veta att man pratar ju inte runt om problemen på respektive individ till någon annan. Och sen också att det är karens då på de flesta behandlingar. Och det är ju inte bara för att det är en tävlingskarens att det ska vara så, utan det är ju för hästens skull också. Mm. Att den kan ju bli lite trött efter behandlingen. Så att den ska ju få ta det lite lugnt.
När du har behandlat en häst, hur länge ska den vila då? Eller hur tycker du att man ska rida den dagen efter?
Det beror lite på, men jag brukar säga att aldrig samma dag eller dagen efter. Och den tredje dagen lite lugnt.
Och inte longera, inte, men jo, hagen? Och lite...
Gå ut i hagen, absolut. Ja. Och man kan longera lite grann, men inte inspänd och så. Nej. Och sen en del hästar behöver ju röra lite på sig, för en del kanske, ja, kan ha för magens skull. Och
blir
kanske för huvudets skull också.
Ja, men tusen tack.
Tack själva, för jättekul.
Ja, jättespännande. Jag ska knåda och titta och stretcha. Och...
Ja, jag tror ju verkligen på att titta mer på sin häst och känna på sin häst. För då kan man ju kanske tidigt också känna om det blir någon avvikelse. Mm. Att den blir lite hårdare i någon muskel eller lägre i något bäcken. Eller...
Och det är det som är så kul när man kommer tillbaka till en häst. För så är det ju oftast att jag träffar en individ och så gör man många gånger kanske ett återbesök om det har varit något specifikt problem.
Ja.
Och då när hästägaren verkligen har jobbat med problemet och gjort när vi har gått igenom och stretchar, gör det här, det gör det här, och vi har en plan till nästa besök, och man ser att det kan bli så mycket bättre. Ja, så man ska absolut inte underskatta sin egen insats som hästägare eller ryttare eller vem det nu än är som tar hand om hästen.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.